Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Det här är en artikel från Kvartal. Vikingatiden som vår tids spegel av Leif Gren. Inläsare Mårten Bark. Bilden av vikingarna säger mycket om tidsandan. I början av 1800-talet beskrevs de som hjältar. Nu för tiden handlar vikingatiden om mångkultur. Men båda synsätten går i samma fälla. Att allt för ensidigt projicera samtidens ideal på forntiden, skriver Leif Gren, tidigare antikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Vikingatiden har sedan det tidiga 1800-talets högborgerliga kultur framstått som en tid då nordborna var starka och allmänt fruktade ute i stora världen. Sedan vikingatiden upphörde har vi i Norden visserligen kristnats och anpassat oss till omvärlden, och inom arkeologin försvann vikingarnas romantiska glans redan i slutet på 1800-talet. Samtidigt har det dröjt kvar en konservativ bild av den starke vikingen som ofta fått en högerstämpel. Men från vänster sker en omvärdering av historien och den gamla högervikingen görs nu till en vänsterviking i en nyligen utkommen fackbok, Vikingatider när världen öppnades. Historiska media 2023. Ett projekt jag tror går i samma fälla som för 200 år sedan, då man alltför ensidigt projicerar samtidens ideal på forntiden. Vikingatider har recenserats av Dick Harrison i Svenska Dagbladet 21 november 2023, och han är kritisk till att verket påstås komma med nya perspektiv. Boken tillför inte mycket nytt. I sak instämmer jag med Harrison, men det intressanta med boken är inte vad författarna säger om vikingatiden, utan vad de försöker få vikingatiden att säga om vår tid. Historieskrivningen som genre har utvecklats ända sedan antiken, medan arkeologin tog sina första steg på 1600-talet och räknades som en vetenskap från början av 1800-talet. En genomgående svårighet för historieskrivning och arkeologi har varit att de slutsatser man kommer med är påverkade av samtiden. Tidsandan i vår tid innebär ofta att vi kritiserar tidsandan hos tidigare generationer, särskilt på historieskrivningens område. 1800-talets historiker begrep således inte att de påverkades av sin tidsanda, medan vi idag anses stå över sådana misstag. Begrepp som kritiskt tänkande och normkritik har på senare år signalerat en utveckling mot det bättre. Just vikingatiden har i ett par hundra år varit en favoritperiod i svensk historia, en era att älska eller kritisera. I debatten idag väcks frågan om vikingatiden var en period av självständig och kreativ nordisk kultur, eller var vikingatiden en internationell mångkultur som fick allt av värde utifrån? Användningen av arkeologi och museer för samhällsrelevans och uttalat politiska syften blev brännande i och med den så kallade museidebatten som initierades av Ola Wong 2016. Wong menade i en rad artiklar att den dåvarande miljöpartistiska kulturministern Alice Bah Kuhnke gått för långt i att använda statliga museer som politiska redskap i samhällsutvecklingen. Det första inlägget rubricerades "Regeringen förvandlar museer till propagandacentraler", Svenska Dagbladet 8 september 2016. Hur är då läget idag med arkeologin och bilden av forntiden? Museidebatten engagerade brett inom Kultursverige, även bland arkeologerna själva, men ebbade ut efter att den dåvarande kulturministern Alice Bah Kuhnke slutat. För att känna av hur nutiden förhåller sig till arkeologi och politik kan man titta närmare på en av de senaste och mest upphöjda fackböckerna om vikingatiden, Vikingatider när världen öppnades. Författare är Ted Hesselbom och Anna Lihammer. Båda är professionellt verksamma inom arkeologin och museivärlden. Boken blev nominerad till Augustpriset 2023 och blev årets bok om svensk historia. Det framgår genast att författarna till Vikingatider inte petar i detaljer utan riktar in sig på de stora svepen i vikingatiden. Genomgående fokuserar de på det internationella perspektivet med djupdykningar från islams värld till Vinland, Bysans och andra mäktiga kristna riken på kontinenten. Det som genomgående framställs som intressant med eran är inte vikingarna själva utan de kristna samhällena ute i Europa. Som allra mest märkvärdiga framställs muslimerna i Cordoba och Bagdad, världens modernaste stad. Så kan det vara, och vi vet att vikingar var i tjänst hos kejsaren i Konstantinopel och att det finns vikingatida kristna gravar i Norden. Däremot finns det inga kända motsvarande gravar tillhöriga islam. Det sägs att kalifer och kejsare var förebilder även för de skandinaviska härskarna, utan att det ges några belägg för att vikingarna tog emot religiösa impulser från islam. Detta är ytterligare en bok om vikingatiden och författarna sticker genast ut hakan på omslagstext och i förord. Ett syfte är att göra upp med etablerade föreställningar. Det finns en väletablerad föreställning om vikingatiden, om hornhjälmsprydda män som drar ut på härjningståg och återvänder hem med främmande skatter. Den föreställningen hör hemma i 1800-talet. Redan här blir åtminstone jag lite misstänksam om inte författarna, metaforiskt uttryckt, bekämpar halmdockor och slår in väldigt öppna dörrar. Hornhjälmar har inte funnits i seriösa sammanhang sedan 1800-talet och jag har aldrig hört talas om en enda människa som tror att vikingar med hornhjälm funnits. Förutom att bekämpa en felaktig populär bild av vikingarna är bokens syfte även att komma ifrån föreställningen om enskilda personers betydelse. Det är inte en historia om enstaka härjare utan om globala processer, maktgalna kejsare och väldiga imperier. Vikingen sägs i boken ha blivit en nationell ikon såväl i skandinaviska länder som i flera andra. Från det nationella är steget inte långt till det nationalistiska och därifrån än kortare till det fascistiska. Det framhålls att det inte är någon tillfällighet att nazismens Tyskland intresserade sig för vikingar. Den traditionella bilden av vikingen är enligt boken alltså något som hänger ihop med nationalism och nazism. Visst var vikingarnas ställning stark i 1930-talets Tyskland, men att vinkla det till att vikingar traditionellt varit en nazistisk företeelse i Sveriges litteratur och vikingaforskning menar jag bygger på guilt by association och grundlösa påståenden om svenska arkeologer. Tvärtom har svensk arkeologi alltid stått fri från vikingatiden som nationalistiskt högerfenomen, ända sedan forskningen började intressera sig för vikingar på 1800-talet. Inte ens på 1930-talet fick nationalistiska framställningar av vikingarna något nämnvärt gehör inom den etablerade arkeologin. Exempelvis har den kände arkeologen professor Sune Lindqvist orättvist anklagats för nazisympatier. Bilden av vikingen i etablerad svensk arkeologi, menar jag, har ända sedan mitten av 1800-talet varit vetenskapligt seriös och utgått från att vikingarnas kultur var en blandning av både inhemskt och importerat. Som vikingatidens kännetecken brukar man framhålla resor för handel eller plundring. Med begreppet viking brukar man inte avse nordbor i allmänhet utan just de som seglade iväg på plundring eller handel. Det är ett läsvärt brett svep över vikingarnas omvärld i boken. Alla de länder och folk som har stött på under sina resor. Men det tar över så att vikingarna själva kommer bort. Författarna lyfter även fram perspektiv på att vikingatiden ändrar karaktär under århundradena. Från spridda plundringståg till stadsbildningar. Ett ganska fylligt kapitel handlar om Karl den Store och den elefant som han fick i gåva av Harun al-Rashid. Perspektivet i boken är starkt fokuserat på överklassen och de internationella sambanden, vilket förstås ofta kan vara relevant. Men vikingatiden handlar också om grå vardag och vikingarna kom från ett bondesamhälle i de flesta fall, men detta finns knappt med i framställningen. När författarna säger att det finns ofantliga mängder av föremål från vikingatiden som har sitt ursprung från andra delar av världen än Norden, så ligger en sanning i det. Men likväl är de allra flesta kända fornlämningar och föremål som hittats på utgrävningar av vikingatida platser inhemska och kopplade till den tidens bosättningar, gravfält och jordbruksaktiviteter. Allt detta är knappt representerat i boken, som alltså ger en snäv och inte särskilt representativ bild av vikingatiden och vikingarnas hemmamiljö.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
En av de mest spännande sakerna med vikingarna var att de utvecklade en fenomenal skicklighet till sjöss. Vikingarna var bland de första som behärskade och vågade sig på långfärdssegling över öppet hav. Men detta nämns knappt i boken. Inte ens när det handlar om, med dåtida mått, krävande långsegling till Island och Amerika. Något som övriga Europa kom i fatt först med Columbus 500 år senare. Det sägs att vikingarnas enda kända boplats i Amerika, Lans-Omedå, bevisar att deras skildringar av hissnande färder till okända platser bortom världens ände faktiskt har någon form av sanningshalt, även om det inte går att bevisa exakt vilka människorna som reste hit var. Så mycket mer sägs inte om världshistoriens dittills mest fantastiska långfärdsseglats, samtidigt som författarna ordar mycket om Karl den Stores elefant. Författarna försöker ibland komma åt tankegångar hos vikingatidens vanliga människor, men där blir det lätt ytliga spekulationer och psykologiseringar. Exempelvis beskrivs att de norrmän som utvandrade till Island var obenägna till förändring. De första islänningarna ska, enligt boken, med tiden insett att de levde på en lögn för att de inte ville acceptera samhällsutvecklingen i Norge, med centralisering och nya lagar. Hela identiteten skakades om. Författarna menar alltså att utvandringen till Island drevs av identitetskris. Traditionellt har man pekat på flyende från maktkamper i Norge och lockelsen av jungfruliga naturtillgångar på Island. Men i boken anges inget som knyter resonemanget om identiteter till historiska dokument. Beskrivningen av koloniseringen av Island framstår därför som anakronistisk och en projektion av vår tids identitetspolitiska tänkesätt. Ett annat exempel på vikingarnas mentalitet finns i ett resonemang som hävdar att man på vikingatiden var sexuellt frigjorda och i stort sett öppet homosexuella. Som grund för detta anges att man levde trångt och behövde ligga tätt för att hålla värmen på nätterna. Utrymmet för sex och kärlek var därför stort i de flesta tänkbara och otänkbara konstellationer inom det vikingatida samhället. Enligt vår tids liberala normer vore det lite kul och politiskt korrekt om vikingatiden var ett sådant gayparadis. Men slutsatserna får önsketänkande över sig och det blir lite besynnerligt när man vinklar det som att homosexualitet uppstår på grund av trångboddhet. Författarna säger att man ska lyfta fram de arkeologiska fynden. I Skandinavien har ofantliga mängder föremål från denna tid hittats. Föremålen har ofta sitt ursprung i helt andra delar av världen. De framhåller att tusentals och åter tusentals föremål från hela den då kända världen har hittats i jorden på olika platser i Skandinavien. Föremålen talar sitt tydliga språk och berättar om en värld som hängde samman på många och komplexa sätt. De berättar om nätverk, möten och äventyr. Denna bok tar avstamp i dessa föremål. Varje kapitel utgår från ett fynd, en plats eller en dokumenterad händelse och vecklar sedan ut de hisnande historierna bakom dem. Underförstått kommer boken med ett nytt grepp, att till skillnad från tidigare böcker utgå från fynden. Men är det verkligen sant att inte arkeologer tidigare utgått från fynden? Givetvis inte. Det första kapitlet inleds med det märkliga brynet från Timans som nämner Island, Jerusalem och Särkland, Bagdad, i en enda mening. Enligt förordet ska kapitlet utveckla historien utifrån fyndet, i detta fall vikingarnas långväga resor. Men det arkeologiska föremålet släpps genast och författarna fokuserar på oss själva i vår tid och bilden av vikingen. Men kopplingen mellan föremålen och bokens historieberättande är knappast övertygande i något av kapitlen. Om man exempelvis tar kapitlet som börjar med Osebergsskeppet som grävdes ut i Norge 1905, påstås att det inte råder någon tvekan om att minst en av de gravlagda kvinnorna i Osebergsgraven var en högt uppsatt person. Men det är också nästan det enda vi vet om dem. Det framgår att en del har velat knyta den drottning Åsa som nämns i Snorre Sturlasons Heimskringla till graven. Men det finns inga belägg för det och det är tveksamt om drottningen i sagan ens funnits. Vi vet inte vem av kvinnorna som var gravens huvudperson eller om det rent av var båda två, konstaterar författarna. Fynden i Osebergsskeppet beskrivs genomgående som svårtolkade och att man egentligen inte vet så mycket. Men från de svårtolkade föremålen glider författarna över till vikingatida föreställningar om döden och dödsritualer på ett mer generellt plan, och då är plötsligt historien inte lika osäker. Sammantaget visar gravgåvorna att de döda kvinnorna i Oseberg levde i samhällets högsta skikt, men att de också deltog i någon form av internationellt sammanhang. Det sägs att kvinnorna har haft förmågan att beställa ett magnifikt skepp från en plats långt borta. De har kunnat tillskansa sig många exklusiva föremål från avlägsna områden. Vi kommer aldrig att få veta om de fått tillgång till allt detta genom stölder, härjningar, handel eller allianser. Men sannolikt var det en blandning av alltsammans. De mäktiga kvinnorna utövade sejd, magi som styrde krig, öde och död, samt bar attribut som identifierade dem som härskare på ett sätt som associerar till kejsar i tidens stora riken. Uppvisningen var riktad till en publik som befann sig på samma samhälleliga nivå och därmed förväntades förstå associationerna. Genomgående använder författarna samma metod. Att börja med ett empiriskt föremål eller en viss plats där det sägs att det är svårt att dra säkra slutsatser. Men snart glider man över till generella slutsatser där det inte verkar råda någon större osäkerhet. Boken Vikingatider vill teckna en ny och mer sann bild av vikingatiden, men tenderar att slå in öppna dörrar och egentligen inte tillföra något nytt. Tvärtom vill jag höja varningsflagg mot bokens metod att låtsas utgå från det empiriska källmaterialet och därigenom komma med välgrundade slutsatser. Detta ger en falsk känsla av trovärdighet eftersom källmaterialet egentligen inte används eller ens går att använda till många av slutsatserna. Författarna vill göra upp med den traditionellt positiva bilden av vikingarna, men man verkar helt enkelt inte så intresserad av vikingarna och deras egenheter på gott och ont. Att vikingarnas kultur hade en stark ådra av sjöröveri och plundring hör till den välkända negativa bilden, men det skulle kunna lyftas fram mycket mer. Att vikingarna inte bara stod kulturellt efter de kristna och muslimska områdena i omvärlden, utan att de var banbrytande sjömän, att de kan ha varit mycket mer jämställda i förhållandet mellan män och kvinnor, och att de hade en demokratisk ådra med sina ting. Men dessa positiva och på sikt viktiga sidor av vikingarna blir det inte mycket av i vikingatider. Det intressanta med vikingatiden blir istället, enligt författarna, att vikingarna inte hade någon självständig kultur av värde, utan var präglade och beroende av mångkultur från Europa och övriga världen. Ett synsätt med udden riktad mot den nationalistiska vikingen och som utgår från vad som kan upplevas som samhällsrelevant idag. Vikingarna hade säkert en egen kultur som bestod av en blandning av egenskaper som dels utvecklats lokalt, inhemskt, dels av många intryck som kommit utifrån, allt i en unikt nordisk blandning. Man kan lika gärna hålla fast vid arkeologins traditionella bild sedan drygt de senaste 150 åren av att det mest intressanta med vikingatiden var mixen av inhemskt och importerat. Vikingarna var på många punkter inte som övriga Europa och världen och var knappast vare sig heroiska hjältar eller osjälvständiga dyrkare av mångkultur. Det behövs säkert böcker om vikingatiden som försöker förmedla vad vi med rimlig säkerhet tror oss veta, men inga fler texter som har till syfte att låta vikingarna berätta om författarna och deras egen tid. Det här var en artikel från Kvartal, Vikingatiden som vår tids spegel, av Leif Gren, filosofiekandidat som har studerat bland annat arkeologi och idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, under många år verksam som antikvarie vid Riksantikvarieämbetet, numera pensionär. Inläsare Mårten Bark.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses